välkommen till På jakt efter framtidens kyrka. Idag gästas vi av Jonas Lund. Varmt välkommen Jonas.
Tack så mycket, tack.
Om du får uppdraget att presentera dig själv så kort och så bra som möjligt, vad får vi höra då?
Ja, men då får vi väl höra att jag heter Jonas, bor i Tibro, gift med Julia. Vi har tre barn som är 13, 12 och 10. Jag älskar fotboll, jag älskar människor och älskar församlingen och att bygga församling. Så att det, därför är det extra kul att få prata om det idag. Ja.
Du glömde ju innebandy här också. Är du inte innebandytränare?
Ja, men det är jag också. Men det är ju, hur mycket ska man ta med på sitt introduktions-CV? Nej, men det är, jag fick faktiskt ett sms från din brorson precis innan sändning här nu som sa att han inte kunde komma på träningen idag. Han var lite förkyld. Så att, ja, men det är ju en stor del av vardagen för mig också att coacha de här grabbarna i innebandy.
Ja, det är bra. Det är bra. Då fick vi in det också. Mm. Att vi har den kopplingen, att du har det liksom, jag vet inte om du har det en upp på mig där, att du tar hand om min brorson, men det är fint. Innebandyn är, det låter ju ändå på det som att det är andra sporten då, efter fotbollen liksom i det. Så har det alltid varit för mig också.
Ja, nej, men det är väl kanske egentligen en av första sporten sett till vad jag själv kunde och kan liksom, och ja, har utbildat mig själv och andra i. Men, och när man växer på gatan, man spelar liksom innebandy ute, utebandy, vad vet inte vad man kallar det. Vi hade Per Åslund, Färjestads stora man liksom, som granne. Han var ju en av grannkillarna där. Så vi spelar ju, jag och brorsan och hans storebror varje dag. Så hela uppväxten. Ja, det kan man ju så här, gör kids det idag liksom, jag vet inte.
Ja, men inte samma utsträckning. Nej. Tror jag, riktigt. Ja, just det. Men fotboll mer då, titta på och brinna för på det sättet som supporter.
Ja. Ja.
Och sen ännu mer då, församlings... livet som har blivit liksom din stora passion, får man väl säga.
Ja, men det har det verkligen blivit och kanske varit egentligen så länge jag kan minnas också. Jag växte upp i Kil i Värmland i en klassisk missionbaptistförsamling så där med, ja, men det var inget spektakulärt med den, och den var nog väldigt så, ja, men i sin tid traditionell, en liten plats som Tibro, ungefär 12-13 000 i Kil. Men jag kan fortfarande liksom minnas så mycket med värme hur härligt det får vara med i det sammanhanget. Och samtidigt som jag också tyckte att det var lite... jag saknade människor som man kanske träffade utanför kyrkans väggar som inte eller aldrig kom in i sammanhanget riktigt. Liksom så. Och det var väl liksom sådär just att det var... Jag tyckte hela uppväxten att man hade fötterna i två världar på något sätt. Och har väl alltid längtat efter att få vara mer holistisk. Liksom, att man står med båda fötterna på samma ställe hela tiden. Liksom så. Och att kyrkan ska få vara en sån plats också.
Att vara samma människa. Inte vara, känna att man är två olika på något sätt. Eller ger uttryck för två olika sidor.
Men exakt. Utan,
När du, alltså grundfrågan i den här podden är ju helt enkelt. Vad längtar du efter när du tänker på framtidens kyrka? Ibland blir man ju liksom... begränsad av nutidens liksom utmaningar och problem och så vidare. Så då måste man hantera de där bitarna. Det fina om man drömmer om och liksom framåt, det är ju att man kan bara, vi lägger bort det. Vi behöver inte ta hänsyn till det, utan verkligen sikta på liksom, vad är längtan? Vad är drömmen? Vad ligger över, så säger då Jonas?
Alltså nu när jag spelar in det här med dig i Stockholm på vinterkonferensen som är för medarbetarna i Kiminakyrkan, så jag har ju suttit med tårar i ögonen ganska många gånger de här två dagarna. Och det är ju framförallt när jag får berättelserna till mig om människor som får möta Jesus och som förvandlas i möten med honom. Och det är ju så underbart att få vara med och bygga en kyrka där det här mötet kan få ske. Liksom. Och då tänker jag att min längtan är väl att vi ännu mer skulle förstå vilken kraft vi har i evangeliet och hur otroligt livsförvandlande det kan få vara. Liksom, att vi fick ännu mer våga ha ett självförtroende i det vi delar. Och men som jag lite sa förut, att i kontrast till hur jag växte upp, att få vara med och kanske idag liksom ännu mer uppmuntra människor som är kyrkan att vara det mer holistiskt liksom, hela tiden och se vilket bidrag det är i alla sammanhang.
Ja, ja. Hur skulle det göra skillnad då gentemot? Alltså, vad skulle förändringen bli?
Alltså förändringen blir ju väldigt tydlig kanske. Vi har jobbat ganska mycket sista året med människor som finns i olika typer av utsatthet eller nöd kanske man kan beskriva det som. Har hamnat liksom i situationer som också har skapat kostnader. Alltså främst för dem själva men också kostnader för samhället.
Mm-hmm.
Och jag tänker när en människa som har ett sånt liv med sig som har kostat mycket får ett personligt livsförvandlande möte med Jesus, så börjar ofta saker läggas till rätta liksom. Det är som att man börjar liksom, notan är ju där på det som har kostat kanske i livet för de själva men också för andra och för samhälle och för familj och sånt som har gått sönder och grusats. Men det är lite som att det sker ju en slags upprättelse som också blir ganska, det börjar bli gröna siffror igen liksom. Och det tycker jag väl är kanske ett av de tydligaste sätten att beskriva just hur livsförvandlande det här Jesusmötet kan få vara liksom. Att det, upprättelsen sker på så många plan liksom för individer som får verkligen möta Jesus. Och det är väl, tänker jag, det som skulle ske ännu mer om fler också fick fatt i det. Att förlåtelse, försoning, upprättelse, helande, viljenheten att ge, att vara generös. Alltså mycket skulle se annorlunda ut, tror jag.
Ja. Och om man tar det andra steget då, om man tittar på det som församlingen då och inte på individnivå, för att möjliggöra att det där faktiskt blir fokuset, att människor liksom får sina liv förvandlade. Hur behöver församlingen förändras, förvandlas för att det ska vara möjligt? Alltså, vad har ni gjort för resa för att hamna där då som församling?
Jag tror att så länge eller i sammanhang där människor kommer till tro, så är det viktigt att försöka som församlingsledare eller pastor hjälpa så många som möjligt att komma nära det så att de får se det. För när man får se det hända och får vara en del av det, så förvandlas man själv. Och det är väl det som kanske har hänt tyvärr i många sammanhang, att man har stagnerat lite grann. Det har blivit liksom ganska destillerat och nästan dött på något sätt. Det är inget inflöde eller knappt utflöde heller. Liksom. Och det blir liksom, man har tappat tron på det som egentligen är en missionsrörelse. Liksom. Det är därifrån, åtminstone våra sammanhang, har sitt ursprung. Liksom. Och då tänker jag att liksom ta tillbaka det och försöka. Ja, men jag tror att många har liksom ett ganska dåligt självförtroende. Liksom. Man kan det. Skulle du ställa frågorna så kan de svara på det. De har hört liksom innehållet. Mm. Men de har inte fått liv i dem. Liksom. De har inte blivit kött. Liksom. Men när man får vara med och se det hända, och man får se liv förvandlas, då förvandlas man själv. Liksom. Så det tror jag är, liksom, är den absolut viktigaste beståndsdelen i den församling som vill uppleva liksom ett förnyelsearbete idag. Det är nog att få hitta vägar att leda människor till tro.
Ja, ja. Och att det gör någonting då med ens prioriteringar, med ens blick och att vissa andra saker faller bort då. Ja,
precis.
Vilka saker är det som blir mindre viktiga? Vad är din erfarenhet? Är det interna frågor?
Det kan ju vara både och, för jag tror också det är ju med nya människor så kommer ju skav liksom och konflikter ganska snabbt liksom också, och det här att förklara sitt varför blir otroligt viktigt också. Varför gör vi det här? Och att det finns ju väldigt så här, en romantisk bild av att få vara med i en församling som växer eller som förändras, eller liksom där nya människor kommer till tro. Men sen när det sker, när någon sitter på din plats och luktar annorlunda och inte kan betala för sig eller har kepsen bak och fram, eller då är det liksom, det är då på något sätt det visar sig om det som du har hört också har fått fäste i ditt liv. Liksom. Att den här generositeten som, Jesus var ju enormt generös liksom, och utmanar ju oss otroligt mycket. Då tänker jag liksom, ja, jag älskar den här berättelsen som Fredrik Nell berättar om sin dotter som jobbar på ett boende. Och hon blir ju gravid utanför äktenskap och tidigt. Och liksom, det blir ju en story, liksom, tänker han som är pastor då, i Ryttargårdskyrkan i Linköping när det händer. Och han har skrivit om det i sin bok, så jag kan ju berätta om det. Han berättade ganska öppet också då, liksom, hur hon går och väntar barn, liksom, och har jobbat på det här boendet och lärt känna en av församlingens äldsta medlemmar. Jag tror inte Folke, liksom. Och liksom det han säger när han får höra att Jonna väntar barn, liksom, det är att jag har då ingenting med saken att göra, liksom. Varpå han säger, liksom, till sin gode man, vad det är, liksom, att ta ut en stor summa pengar nu, för nu ska vi köpa den bästa, finaste barnvagnen vi kan till Jonna. Och jag tycker, liksom, det är församling som fattar grejen för mig, liksom. Det är, ja, det är en 97-åriga Maj-Britt som räckte upp handen här när vi hade frågan på våran öppna lunch här, som kör på onsdagar, om det var någon som ville ha. Vi hade 20 fribiljetter till Jerusalem, liksom. Och Maj-Britt 97 och vill inte missa chansen, liksom. Så det enda som händer är när hon vann ju den där biljetten, och hon var någon som, ska du gå på detta, liksom? Och sen när hon är där, hon tycker det är hur bra som helst, och frågar henne, vad var det du gillade? Det var bra, det var lite högt, men då tog jag ur hörapparaten, så gick det ännu bättre. En inställning på något sätt, liksom, att vilja vara med och att få se det hända, liksom. Det gillar jag.
Ja. Och vi kan väl tydliggöra för folk som undrar att det var en biljett till rockband. Det är en konsert med rockbandet till Jerusalem. Ja, men, det var inte en flygbiljett till Jerusalem.
Det hade varit fint det också, förstås.
Ja,
men rockbandet är med.
Ja.
Uffe Kristiansson. Mm.
Nej, men precis. En annan, någon slags mjukt hjärta då, i allt det där.
Mm.
I det, och en slags positiv grundinställning till vad som sker.
Mm.
Är det,
ja, men det
nycklar?
Tror jag. Ja. Ja, det är nog, det är liksom. Vi har ju jobbat ganska mycket med det här, till exempel att i vårat sammanhang med Tibro, liksom, att alla kanske inte har möjlighet att betala, liksom, så här. Och det blir exkluderande då att liksom, ena stunden säga alla är välkomna, kom på gudstjänst, och sen efteråt så fikar vi tillsammans. Så står man där när gudstjänsten tar slut och man är välkommen på fika, men det kostar 20 spänn. Ja. Jag tycker om 20 spänn, det är ju superbilligt om man har 20 spänn, ja. Om man inte har det och tänker att det är min falukorv i veckan, då är ju 20 spänn liksom svindyrt. Och hur kan vi möjliggöra för människor att få vara med på hela paketet? Och där tänker jag att, liksom, vi behöver som församlingsledare då förklara varför. Jag vet inte hur många jag har fått förklara varför det är frivillig avgift i Tibro.
Ja,
för människor som borde rent rimligtvis förstå med intellektet varför.
Ja.
Men ändå på något sätt så är det, liksom, att slå på den spiken om och om igen. Vi gör det här därför att vi försöker, och så vidare då.
Ja. Vad beror det på? Det fostran på något sätt, den här lutherska, på något sätt, vi gör rätt för oss principen, eller?
Som, ja, det tror jag. Eller sen tänker jag också att en del kan se på, kanske om man då tar en människa som lever ett missbruk och då inte kan betala för en fika. Ja. Men kommer med en flaska, eller kommer med en snusdosa, eller tar en cig mitt i gudstjänsten, eller vad det är, liksom, så att man räknar, liksom, på det sättet då, att de kan ha råd med det, men har de inte råd med en bulle då, som jag har stått i en vecka och bakat, liksom, så där.
Ja.
Och det är ju inte riktigt så det funkar, liksom.
Nej.
Och jag har full respekt för att det inte är så lätt att, liksom, rent matematiskt förstå det, utan man behöver kanske vara där och, liksom, hjälpa, liksom, förståelsen fram från båda hållen lite grann, så där.
Ja.
Det,
ja. Någon sån generositet i förväg på något sätt i det, och inte någon matematisk ekvation om.
Precis.
Att om vi nu hjälper, om han nu gör av med sina pengar här istället, så kommer han inte ha råd att hålla på med sitt missbruk.
Nej,
annars är vi medberoende.
Ja, ja,
man kan ju förstå tanken, men samtidigt är det klart att så funkar inte missbruk riktigt.
Det är inte det.
Och så funkar inte heller det där att vara, det behöver vara på något sätt den där extra milen i förväg och säga att du får detta, ja. Även om det skulle, alltså, och så får man räkna med att det där faktiskt förvandlar på något sätt och påverkar och leder till någonting. Och det har ni ju sett. Ni har väl en liksom rörelse i församlingen och har den här röriga rörelsen, va?
Ja, men det har ju blivit så de sista 6 åren sedan vi startade vårt arbete i Hjärta för Tibro, som har varit, liksom, en längtan efter att få älska staden, kanske mer holistiskt då, liksom, och möta ju samhällets nöd med Jesu nåd och bli praktiska i ännu större utsträckning kopplat till just utsatthet, som vi kanske skulle beskriva som diakonalt eller sådär. Och det tänker jag egentligen har väl kyrkan alltid gjort det och försökt göra det. Det gäller ju bara hitta formen i tiden liksom. Och just i den här tiden idag så har det ju handlat väldigt mycket för vår del om att skapa plats kring matbordet liksom, och att på det sättet också ge människor en plats både att äta men också till en gemenskap. Och både då möta den ensamhet som finns i samhället men framförallt också ge människor bröd och inte minst livets bröd. Det är det viktigaste vi kan ge. Så att liksom det har varit viktigt för oss att liksom vi är inte här för att göra socialtjänstens arbete. För det gör de jättebra. Vi kan stötta dem och hjälpa dem. Men de har redan ett kanonarbete i Tibro. Men det vi kan tillföra är att vi har inte silver och guld. Liksom. Vi har något ännu bättre. Liksom.
Ja, ja.
Och det, ja.
Men det finns det, om vi då tittar på liksom kyrkan framåt, finns det bitar som är bara så att det här måste vi bara sluta med, det här är liksom inte prio, varför håller vi på med det? Om man nu får liksom vara lite drastisk, finns det bitar som man bara känner det där, låt oss såga bort det där, se upp med det.
Ja, men det tror jag det finns i, och jag tror inte man kan kanske generalisera och säga att just det här ska vi sluta med överallt, utan jag tror att det är väl varje liksom plats och församlingsuppgift att våga fundera på liksom, vad är det vi behöver sluta med, vad är det vi behöver avsluta. Det var någon som uttryckte det igår, liksom att slakta en hel ko, alltså att våga ta i de där bitarna som kanske har följt med upp liksom genom åren och som har betytt mycket, och att kunna begrava det på ett värdigt sätt men också verkligen ge plats för någonting nytt. Och det, för vår del har det ju verkligen varit så här, det nya kommer inte bara, så länge du, om du har kapacitet att göra mycket så kan du ju ofta få lägga på saker i min erfarenhet. Alltså du kan få fortsätta med någonting nytt så länge du inte tar bort någonting gammalt.
Mm-hmm.
Om du har kapacitet och ork för det, liksom, att lägga på en sak till, det går bra. Men om du ska byta ut någonting i församlingsarbetet mot någonting som har varit lyckosamt till någonting som inte vet den kommer funka, ja, då finns det en liksom naturlig skepticism mot det. Liksom så.
Ja.
Och jag tror att det där... ibland så skulle vi behöva våga göra saker mer på test. Så jobbar vi mycket. Vi prövade en period. Vi testade liksom och så ser vi. Vi kan utvärdera efter 3 månader. Funkade det här? Hur mycket kostade det? Liksom, hade vi folk till det?
Mm.
Ledde det fram till det vi ville? Och så där. Och om det gjorde det, då kanske det är något vi ska fortsätta med. Och funkar det inte, men då kan vi ju bara säga att så dyrt blir det inte. Så mycket kostar det inte, så... Nej. Så mycket förstörde det inte, eller vad det nu kan vara. Liksom. Och det, jag tänker i sammanhang som kanske inte menar i kyrkan där jag finns, så, liksom, det kanske finns en lite större försiktighet till förändring och att det, liksom, det tar längre tid liksom, att genomföra. Det blir mer process liksom så. Men jag tror också att det finns en öppenhet för att liksom med god lots liksom, och förtroende att faktiskt våga pröva saker och få hjälp att hitta vägar för det. Och det kan ju vara ett sätt liksom.
Mm. Mm. Ja. Är det mycket saker som ni har, som du har känt eller som du har trott på och som ni har testat och sen kommer, nej, det där gick ju inte. Det var en bra tid. Det var tur vi inte liksom hade 1 år av utredning och beslut och övertygande kring detta innan vi testade liksom. Är det en vanlig, eller funkar allting? Alla idéer funkar?
Nej, absolut funkar ju inte allting. Och jag tänker att liksom för mig, mitt ledarskap, så är det väl viktigt att liksom också vara tydlig med att vara lite otydlig, att inte alltid säga att det här ska vi göra nu så här länge, eller det här ska vi, utan det kanske dyker upp en grej, vi prövar en sak en söndag och så får vi se liksom vad det ger för effekt liksom så. Och jag tror att liksom det kanske mer handlar om det, att man har prövat en grej och sen så kände jag och vi kollegiet eller styrelsen att det flög inte, och så har liksom har vi inte fortsatt med det. Men man kanske inte behöver göra någon superstor grej av det heller. Utan liksom, man prövar sig fram lite. Och sen så hittar man bitar, pusselbitar. Som man känner, det här ska vi satsa vidare på. Och jag tänker att styrkan med en liten plats som Tibro. Liksom så, det är ju att man kan bygga någonting tillsammans med andra aktörer i samhället. Och det har varit nyckeln för oss att hitta de rösterna, de personerna som vill bygga ett bättre Tibro tillsammans.
Ja.
Och där har ju till exempel ICA-handlarna, särskilt en av dem då som äger den större butiken, hon har ju från allra första början varit en nyckelspelare för oss och sagt ja till att vara med och sponsra liksom mat varenda vecka i 6 års tid nu. Liksom. Så vi har ju liksom bara, vi beställer vad vi vill ha, så så får vi det. Och det är för våra onsdagar och våra luncher, men också nyårsfest nu till exempel. Liksom. Det finns en sån en villighet att bygga någonting bättre tillsammans. Och det kan jag gilla, att man kommer åt den där relationen på en liten plats. Liksom. Jag tror att det är svårare kanske på större platser att komma så nära de här som har förmågan att sätta igång processer snabbt. Liksom.
Ja.
Men det har vi ju lite närmare till på en liten plats som Tibro.
Ja. Jag tror det var Karl-Erik Salberg när han var i Klara kyrka som sa det, att de var att alltså, vi hör ju ändå till Svenska kyrkan och det är svårt att förändra och så vidare. Så vi har inte förändrat så mycket. Däremot har vi testat mycket grejer och en del grejer har vi testat i 10 år nu.
Mm. Ja, men det...
och det är på något sätt att man får ibland liksom, jag vill inte göra så stor sak av det liksom. Och Anders Nordström som är i Korskyrkan i Karlstad, han har pratat om det mycket, att de var så få i början när han började jobba där. Så han sa att det gick liksom inte, det fanns liksom ingen anledning att hålla på och ta en massa olika beslut, för att vi var så få, så att var det några som sa att de ville göra något, så ja men pröva det liksom sådär. Och det har blivit liksom satt sig som en kultur att man prövar och testar liksom. Så han sa att ett år så prövade vi att ta bort predikstolen. Och nästa år så prövade vi att slänga den och det gick bra det med. Alltså det är inte alltid man, för ibland om folk ska ha liksom, du vet, nu måste alla tänka till kring hur ska vi göra, då blir det en så stor sak i onödan liksom. Så att, och det är klart, sen finns det en demokrati, vissa frågor som man faktiskt behöver hantera på ett annat sätt liksom, och låta folk vara med och så vidare, men vissa, de här mindre frågorna kanske behöver slappnas av lite kring och ta det här prövandet lite mer.
Det tror jag absolut, och liksom, det är klart att ha gardinerna suttit uppe liksom i 20 år, det blir en stor grej när man börjar ska byta liksom. Det blir en upp på församlingsbordet nästan på sådana grejer.
Ja.
Men alltså man kanske byter lite oftare liksom, så då vänjer sig människor vid att ja, men de där byts ut med jämna mellanrum, och jag tror att det är viktigt att man, även när man hittar någonting som flyger för stunden, faktiskt tidigt börjar prata om det också, att det är inte säkert vi kommer göra det här nu livstiden ut för dig, utan just nu, och vi fattar att det betyder mycket för er som jobbar med det och för oss just nu också, men vår kallelse är att möta människor liksom med evangeliet om Jesus på ett relevant sätt, och just nu ser kostymen ut så här.
Ja.
Men det kanske inte gör det om ett år. Hur hanterar du och jag det då liksom? För det tänker jag, det var som någon också uttryckte det här tidigare i ett sammanhang liksom, att det kan snabbt bli en helig ko för oss fast vi inte ser det själva liksom.
Ja.
Mm. Så det tänker jag, det är nyttigt att ha med sig det där liksom, att våga på ett sunt sätt fundera på, ska vi fortsätta liksom?
Ja.
Ska vi testa det lite till eller ska vi testa något annat?
Men låter som att du har en ständig utvärdering på något sätt över vad ni håller på med.
Ja, men det tycker jag man behöver ha liksom, och leva i det liksom, så man blir ju också påminn om det, för det, som du sa, när det kommer nya människor så kommer också nya idéer och folk kommer med andra ögon. Och jag tror idag är det många, alltså församlingar idag överlag är ju också många gånger församlingar som blir mindre och mindre homogena också, de kanske etablerade sammanhang, därför att när man får in människor som har en tro så kanske de inte kommer från samma samfund som förr, så valde man en missionskyrka om man var för missionsförbundet eller så.
Mm.
Man valde en pingstkyrka om man var pingstvän och så vidare. Idag så kanske inte det är det som är det viktigaste, utan man tittar kanske mer på praktiska frågor eller vad som är viktigt just här och nu. Och då blir det liksom en större mångfald i församlingen där det också kommer så småningom återspegla sig i hur samtalen förs. Liksom, vad är det vi ska göra? Och det är ju spännande. Mm. Men det spänner ju också, såklart.
Ja, ja. Ja, precis. För det är ju en fråga om den mångfalden är det som hot eller möjlighet då? Men för det är det möjlighet.
Ja, men det är det. Men sen är det är ju fortfarande jobbigt med friktion liksom. Ja. All förändring för med sig friktion. Det är ju, skulle ju ljuga om jag sa att jag tycker om liksom friktion och konflikt. Det gör man inte. Man vill ju att alla ska tycka att det är bra och vara sams. Och liksom... Men det är också så att församlingen betyder mycket för oss.
Mm.
Och något som betyder mycket för oss har vi mycket åsikter om och tankar om och känslor kring. Och det blir för oss som ledare att hantera det också. Och att försöka hela tiden ändå läsa berättelsen bakom liksom uttrycket som kommer. På något sätt, vad står det här för? Vad handlar det om?
Mm.
Och det blir ju åtminstone lättare med åren, som pastor tycker jag erfarenheten för med sig det också. Men i stundens hetta kan det ju vara tufft liksom, absolut. Ja. Och just det här man, vi pratade om förut, att lägga ner saker eller vara med. Och liksom, jag tänker att kultur är väldigt viktigt liksom, att fundera på vad av det vi gör nu bär på den kultur som vi vill att församlingen ska smaka. Liksom. Ja. Och då kan det finnas saker som i vårt arbete som kanske inte riktigt gör det, men det har hängt med genom åren på något sätt. Och Att ta i de bitarna, prata om det och kanske initiera ett avslut kring det. Eller en förändring. Det kanske behöver inte vara att man tar bort körverksamheten, men man kanske byter namn på kören. Eller sådana saker. Det kan ju vara nog så jobbigt.
Det kan det faktiskt. Men sammanfattningsvis något slags stort perspektiv inför framtiden. Är du hoppfull inför kyrkan?
Definitivt. Absolut.
Ingen tvekan?
Nej.
Har du tvekat? Alltså genom åren sådär och känt att hur ska det här gå? Eller har du en sån stor grundövertygelse kring kyrkans uppdrag?
Alltså kyrkan är ju för mig, det är ett väldigt stort begrepp. Jag har inte tvekat på att evangeliet kommer få fortsätta förvandla människors liv, men sen i olika sammanhang man har funnits så kan man då fundera på liksom, om vi fortsätter göra det vi gör nu, kommer vi vara kvar? Och det har jag ju många gånger tvekat på liksom, i sammanhang har funnits att det här, vi kan inte fortsätta göra det vi gör, utan vi liksom, det här är uttrycket liksom, att liksom, fortsätta göra samma sak om och igen med samma resultat liksom. Det är ju det är dårskap liksom. Och precis så kan jag tycka ibland att det har varit då liksom. Och framförallt när man var yngre och man ville liksom, kom igen nu tar vi nya vägar, nu hittar vi på liksom nya saker. Och jag tror att hoppet för kyrkan är för mig större än kanske någonsin, men jag är inte säker på att liksom kyrkan kommer vara så, alltså hur ser den ut framöver? Det är ju en annan del i det.
Ja. Vad tror du då? Alltså, vad skulle vara liksom spaningen? Är det en mindre fokus vid byggnad? Är det en enklare kyrka? Är den mer öppen? Är den tydligare? Alltihop kanske.
Jag tror att många etablerade sammanhang kommer att ha svårt att överleva om man inte är beredd att göra ganska stora förändringar. Det tänker jag kan vara också spännande. Det var bland annat ett exempel från Karlstad där det finns 6 etablerade ekumeniska församlingar sedan tidigare, men man har startat en ny. Och det är ju en av anledningarna till att man gör det, är ju för att det ofta är lättare att göra någonting nytt än att förändra någonting som är etablerat. Och det kanske jag tror kommer vara något som vi kommer se på fler platser. Att vi kommer behöva starta nytt istället för att lägga tid eller kraft eller energi på att förändra det som har varit. Liksom. Och på ett sätt är det synd, för att jag tycker väldigt mycket om att kunna blåsa liv i det som redan finns. Liksom. Men ibland kanske är också nödvändigt, för det finns så mycket ägandeskap och historia i både väggarna och i sammanhangen, att det kanske rent av är så att det behöver dyka upp ett Willys liksom.
Ja, just det.
På platser där bara vunnit ICA tidigare.
Ja. Och det är, ja just det, för att det finns för mycket kanske historia, för att det blir för jobbigt för att ändra, och kanske inte värt det priset då i den. Kanske bättre att börja om istället, eller börja på ny kula då, med samma budskap.
Precis.
Och kunna, för då får man forma från början. Men tror du att det är, och där kan vi också prata om hot eller möjlighet. Det finns ju de som får panik för en sån tanke i sig också då. Och känner att det kan bli vad som helst då. Liksom. Ska det vara etablerade, det vi byggt upp, ska det liksom försvinna?
Jag tror att det som man möter när man pratar församlingsplantering och pionjärsatsningar med etablerade sammanhang, eller den frågan som brukar komma, det är ju, ja, men vad händer med våra medlemmar då i de etablerade? Kommer de gå till det nya? Per automatik, eller man känner sig hotad av att någonting nytt dyker upp. Och faktum är ju att det är väldigt få platser i Sverige där det liksom är just så att man plockar kanske från en befintlig församling till en nystartad församling, utan det visar, statistik visar att när man startar någonting nytt så då kommer nya människor och nya människor kommer till tro. Och det, jag hörde någon gång någon säga, jag vet inte om det är sant, men att om McDonald's ska starta en ny restaurang så ringer man upp Burger King typ och frågar, vill ni också starta på samma ställe liksom, för att de drar varandra lite. Och jag tror att det är så också liksom, att det, jag vill att vi startar många fler församlingar. Jag tror att det är en nyckel för oss att våga starta nya församlingar. Att det också kommer leda till att etablerade sammanhang också kanske vågar eller hittar nya vägar och nya människor.
Blir det färre stora församlingar då? Blir det konsekvenser? Eller vågar du vara så spänstig i tanken att du tänker nej, det kommer inte vara att det blir begränsat, att det blir bara sprids ut på fler församlingar, utan det kommer bli, det kommer liksom göda varandra, om man säger då, eller föda varandra.
Det vore ju fantastiskt att få se det, att det blev så många fler och så mycket mer. Det kan ju vara, det är ju drömmen i alla fall. Sen om det blir verklighet eller inte, det är ju, det är väldigt mycket upp till oss och alltså hårt arbete och Guds nåd liksom i en bra kombination framöver liksom. Och jag tror att vi kommer vara tvungna att ta djärva beslut i alla fall i våra olika sammanhang och våga satsa på de som vill gå.
Ja.
För mig är det så i alla fall att när man startar någonting nytt eller gör någonting lite pionjärt i församlingen, så är kanske kulturbärarna viktigare än kvalitetsbärarna. Så jag menar att de som tror på det och brinner för det och är positiva, de kanske jag väljer före de som egentligen har kvaliteterna som skulle vara mest lämpliga i uppgiften. Om de är negativa eller lite skeptiska.
Just det.
Villigheten att gå, liksom, jag vet Frank Mangs fick frågan om i slutet av sitt liv, liksom, att är det någonting du ångrar? Så sa han, jag skulle ha gått ännu mer med de som ville. Liksom. För mig är det, jag har burit på det sedan jag började jobba i församling. Jag vill gå med de som vill. Sen vill jag gärna få med mig så många som möjligt. Men,
ja,
men att verkligen få ge bränsle åt de som vill. Liksom, och
ja,
tro och hoppas att det ska sprida sig till fler. Liksom.
Och vad skulle du säga då? Alltså det är klart att hela det här, alltså, liksom förkunnelsen och utlevandet av liksom evangeliet, liksom, att det är en central, att det är någonting som liksom måste bevaras och så kanske måste skärpas ännu mer och så vidare. Men vad är det i övrigt då? Är det liksom fokuset på nya människor som, alltså det här, vilket uppdrag är det då? Är det att bygga en församling som vill nå nya människor med Guds kärlek? Är det liksom uppdraget som du ser framför dig som man behöver växa till dig, som folk ska vara villiga att vara med
i? Men jag tror i alla fall att liksom det är att våga föra samtalet och fundera på varför finns vi liksom, det är utgångspunkten, och att det är ju våran kallelse absolut från Jesus att gå ut och göra folk till lärjungar. Och jag tror väl att liksom just det här att vända sig så mycket det bara går liksom till det närområde där man finns, till det sammanhang där man verkar, det liv man lever liksom, det är nyckeln på något sätt, att vara liksom att borta plan som man får uttrycka sig, så får bli hemmaplan mycket mer för oss liksom, så för det kanske har varit lite bekväma i det och kanske haft dåligt självförtroende i det också, och liksom att den här tröskeln som vi ofta pratar om liksom, kan inte den bli lite lägre liksom in i kyrkan så här, men att den har varit ganska hög utifrån kyrkan också är min uppfattning. Och att liksom, så det, ska vi starta en ny liksom dagträff för våra egna medlemmar? Ska vi vara med i PRO som redan finns? Liksom att det tänket åtminstone kunde få, att det är good enough, liksom att vi är good enough i det vi har på något sätt. Och att vara i det så här, det tänker jag.
Ja, det är bra. Bra. Det är Jonas. Något du vill tillägga så här, eller ska vi nöja oss där? Och
kul att få vara här med och prata om något som jag tror är så otroligt viktigt och värdefullt. Tack för inbjudan.
Tack för att du kom och var med och längtade och drömde om framtidens kyrka. Nu behöver du iväg och bygga den kanske.
Yes, du är med.
Ja, det är bra.